Hej och välkomna till avsnitt 182 av Avanza-podden. Vintern har återkommit till Stockholm, men det är väl så det är i april ibland. Men det händer grejer i ett bolag som väldigt många av er lyssnare och väldigt många av avansianerna har aktier i. Nämligen Kinnevik, som har omkring 110 000 aktieägare hos Avanza. Och det som sker är att det ska bli en sakutdelning av ett av de största innehaven, nämligen tyska e-handelsjätten Zalando. Och vad det här innebär och hur man ska tänka och vad det finns för datum och så hålla ordning på, det ska inte du och jag berätta, Niklas.
Nej, det finns de som gör det mycket bättre, Johanna. Och som du säger, 110 000 ägare, många kommer fundera kring vad innebär det här, hur ska man tänka och så. Och därför är det ju väldigt trevligt då att ha med Kinnevik i podden idag. Jag menar, normalt sett när man pratar utdelningar, där har vi sett en rejäl renässans för utdelningar i år. Det är ju kontantutdelning. Sakutdelning, inte lika vanligt. Men som du sa, med oss i podden idag för att reda ut det här har vi Kinnevik och vd Georgi Ganev. Så varmt välkommen hit, kul att ha dig här.
Tack så mycket.
Du kommer inte ifrån den inledande frågan såklart, vem är Georgi?
Jo, jag är vd på Kinnevik som sagt och har varit där i snart 3,5 år. Och tycker det är ett fantastiskt kul uppdrag.
Var kommer du ifrån innan?
Jag kommer från Dustin.
Dustin, okej. Okay. Så en annan e-handelsjätte.
För de som inte känner till Kinnevik, vad gör ni för någonting?
Vi investerar ju i teknologibolag. Bolag som är med och förändrar, stöper om hela branscher. Som vi då, vi ser konsumenttrender som vi tycker är väldigt intressanta. Det har oftast med digitalisering att göra. Och den typen av trender hakar vi gärna på och ibland faktiskt till och med leder. Så vi har investerat väldigt mycket inom digital hälsovård under de senaste åren och även mat på nätet. Så det är lite det vi pysslar med. Mm.
Och nu står ni alltså i begrepp att genomföra en sakutdelning av ett i högsta grad digitalt bolag, nämligen Zalando, där man kan handla det mesta i modeväg. Men vad en sakutdelning, va, som vi tar från grunden, vad innebär det?
Ja, antingen så delar man ut kontanter eller så delar man ut i det här fallet aktier och då blir det en sakutdelning. Och vi har valt att göra en sakutdelning av Zalando därför att vi inte vill sälja Zalando och sen dela ut kontanter, utan istället låta våra aktieägare ta det beslutet själva. Vi har ju varit med i Zalando egentligen sen det började och det har varit en fantastiskt fin resa och skapat stora värden. Men nu har vi kommit till en punkt där vi vill öka exponeringen på de yngre, nyare bolag som vi har i vår portfölj. Och vi anser att det är en stor anledning till att man ska köpa Kinnevik, att man får just exponering till en unik tillväxtportfölj, både europeiska bolag men också amerikanska bolag. Och därför är det ett bra tillfälle, tycker vi, att öka den exponeringen och på samma sätt då låta våra aktieägare ta beslutet huruvida man vill vara en långsiktig ägare i Zalando fortsatt eller om man hellre vill sälja då de här inlösande aktierna som man först får och få kontanter istället.
Är det enklare med en sakutdelning än att sälja posten i Zalando? Nu säger du att aktieägarna ska få välja själva, vilket är bra. Det är klart att sakutdelning är lite ovanligt, men nu får vi ju lära oss på bred front. Men det är ju ett icke försumbart innehav det här. Det är ganska stort innehav, både i procent och i kronor och ören. Är det enklare att göra en sakutdelning än att sälja posten och skapa säljtryck?
Det beror på vad man menar med enklare, därför att själva transaktionen i sig för våra aktieägare är ju mer komplicerad i en sakutdelning. Det ska jag inte sticka under stolen med, att få kontanter är lättare. Men däremot så är ju så att säga det här innehavet värt cirka 50 miljarder svenska kronor. Och det är klart att sälja det till en obefintlig rabatt är inte alltid så lätt. Och i det här fallet så, precis som jag sa tidigare, vi vill inte ta det beslutet över våra aktieägares huvuden med tanke på att det är en stor del av vårt innehav. Utan istället låter vi då genom den här sakutdelningen varje enskilt aktieägare ta det beslutet själv. Och vi kan ju gå in sen lite mer på processen, hur det går till, men det är anledningen. Så jag skulle säga att transaktionen sådan är mer komplext, men om man tittar på värdeöverföring så är det här då... kan det vara mer effektivt.
Hur stor del av ert innehav är det?
Ja, man kan säga att Zalando-innehavet står för drygt 40% av vårt totala portföljvärde. Mm.
Så blir det ett helt nytt Kinnevik man får äga då som aktieägare?
Delvis blir det ju det. Ett Kinnevik som har då mycket större fokus på de här yngre bolagen. De går från knappa 40% till 70% av det totala innehavet efter utdelningen. Så det blir ju ett nytt Kinnevik.
Men kvar finns Tele2 som ju inte är ett av de där snabbväxande unga bolagen.
Exakt, det har vi pratat om tidigare här, Niklas och jag, att Tele2 blir ju då en kan man säga ett stabilt innehav som kanske balanserar lite grann de här yngre tillväxtbolagen.
Liten kassako.
Yes.
Men vi får se, vi kanske har dig här om ett år igen och pratar om utdelningen av Tele2. Det var jag som sa det, ingen annan.
Nej, man måste ha en guldkalv eller en kassako. Men jag tänker, precis som du säger här, Jorgi, det blir ju ett mer unikt Kinnevik också med de här mindre snabbväxande bolagen i portföljen. Vi har ett antal olika investmentbolag på börsen och det är ju väldigt roligt att det är lite olika karaktäristika på dem och ni sticker ju ut, vilket såklart är väldigt roligt. Det som är mindre roligt här, det är ju såklart att man kan stöta på lite patrull också när det kommer till den här sakutdelningen. För det, som du sa, är en mer komplex process. Vad behöver man som aktieägare känna till?
Ja, det är några saker som man måste ha koll på. För det första så tas ju beslutet för själva sakutdelningen på Kinneviks stämma den 29 april. Så det är bara om några dagar. Och det är ju ett beslut som vi är trygga med kommer att ske. Därför att vi har redan fått stöd från över 50% av våra aktieägare att man vill göra det här. Sen då den 14 maj så kommer en viktig dag, därför att efter den dagen så handlas inte då Kinnevik med den här rätten längre. Så då så efter det så är det utan så att säga Zalando exponeringen i aktien. Och den 18 maj då får man inlösen aktierna. Och de här inlösen aktierna har man sedan 3 veckor på sig att sälja. Så vill man nu få det här att likna mycket mer en kontantutdelning, då säljer man de inlösen aktierna under den 3 veckors perioden. Och då får man egentligen kontanter från den här utdelningen. Behåller man istället inlösen aktierna, då omvandlas de först till svenska Zalando-aktier. Och de här svenska Zalando-aktierna, här måste man ha lite grann koll på läget. Därför de svenska Zalando-aktierna kan man inte handla på någon börs. Utan det öppnas sen ett så kallat fönster då, där man kan omvandla de här Zalando-aktierna i Sverige till tyska Zalando-aktierna. Därför att Zalando är noterat i Frankfurt. Och gör man det under perioden som kommer den då mellan 23 juni till den 14 juli, då får man så att säga vanliga tyska Zalando-aktier som man handlar på börsen.
När kan man stöta på patrull? Vad behöver man tänka på om man exempelvis har ett VP-konto?
Ja, men det är ett antal saker man måste tänka på. Det första det är ju huruvida man vill behålla de här inlösen aktierna eller inte. Så under den här 3 veckors perioden som återigen är mellan 19 maj och 9 juni, då måste man ställa sig frågan, vill jag omvandla de här inlösen aktierna till Zalando-aktier eller inte? Annars så säljer jag dem precis som vilken aktie som helst. Det andra jag måste tänka på det är att omregistrera de här svenska aktierna jag får till tyska aktier. Och sen så, som du var inne på, så finns det andra konsekvenser som har med skatt att göra. Och det beror ju på vilken typ av konto, depå eller ISK eller kapitalförsäkring du har som äger dina nuvarande Kinnevik-aktier. Och där finns det ju inget generellt råd eller generell instruktion, utan det beror ju på den typen av ägandeform som varje enskild aktieägare har.
Och här kan vi säga att de Avanza-kunderna som inte gör någonting, där kommer vi på Avanza att automatiskt begära en omstämpling av de här svenska Zalando-aktierna till tyska Zalando-aktier för att undvika en situation där en del av våra kunder som kanske missar det här sen sitter med svenska Zalando-aktier som inte går att handla på börsen och som kanske kan stämplas om till tyska Zalando-aktier om man betalar en slant för det. Hur mycket det kan tänkas bli, jag har ingen aning i dagsläget. Och det kanske är så att Zalando har ett fönster en gång om året där man kan få stämpla om då från svenska till tyska aktier. Det bästa är ju att man gör det här direkt från början. Så för att undvika att vissa faller mellan stolarna och blir sittande med svenska Zalando-aktier som inte går att handla på börsen, så har vi alltså valt helt enkelt att vi stämplar om allt från svenska Zalando-aktier till tyska Zalando-aktier. En annan intressant fråga som jag vet har dykt upp och som man funderar lite grann kring, det är, skulle vi kunna se en parallellnotering av Zalando i Sverige, tror du?
Vi har ju utrett den möjligheten tillsammans med Zalando, för att det skulle ju så att säga förenkla själva utdelningen utifrån ett Kinneviks perspektiv. Men det är ingenting som tillför särskilt mycket nytt för Zalando som bolag. Man får ju komma ihåg att Zalando idag handlas på Frankfurtbörsen och har många internationella aktieägare och många aktieägare som är helt nöjda med att så att säga handla aktien i Frankfurt. Så att mervärdet för bolaget som sådant är väldigt begränsat. Därför att en parallellnotering medför ju ytterligare komplexitet. Och att sätta det kravet på ett bolag för att bara, så att säga, inom citationstecken underlätta en sån här transaktion, det känns inte riktigt fair. Men vi har tittat på den frågan och kommit fram till att det här sättet att göra det på är bättre för Zalando som bolag.
Mm. Har ni någon åsikt i, liksom, eller åsikt, men några tankar kring hur man som aktieägare ska tänka kring huruvida man vill behålla Zalando eller om man vill få pengar istället?
Nej, men ett råd varje enskild aktieägare ska göra, det har vi ju inte. Och det är därför vi genomför en sakutdelning, så att man ska ta det beslutet själva. Annars hade vi ju tagit det beslutet åt aktieägarna och göra först en försäljning, så att säga. Så det har vi inte. Det vi kan säga, några saker tycker jag är viktiga, liksom, att få fram. Nummer ett, vi har varit med i Zalando nu över 10 år. Det är ju en fantastisk värderesa för Kinnevik. Vi är helt övertygade om att Zalandos position är superstark och att man kommer kunna skapa mycket nytta både för kunder och för aktieägarna framgent. Det råder inget tvivel om. Den positionen är också, det har vi ju sett idag på marknaden, de har fått extremt bra, så att säga, stöd från marknaden generellt i det de gör nu. Jag skulle ge ett råd att man läser lite mer kanske från vad som skrivs om Zalando, från de analytiker som följer bolaget, så att man vet vad man kan förvänta sig de kommande åren. Att man tänker lite grann över sitt totala, så att säga, innehav, hur mycket exponering har man mot e-handel etc. Så det är egentligen de mer generella råden som jag skulle ha. Och det nej.
Nej, sen får varje enskild person fatta ett eget beslut.
Ja, sen kan man ju också säga så, om man vill ha ett Kinnevik som egentligen är oförändrat, så kan man ju bara behålla sina tyska Zalando-aktier. Det är klart att du får ju en exponering mot euro också. Men då har man kvar sin post i Kinnevik och sen har man kvar sina sakutdelade Zalando-aktier i Tyskland också, om man så säger.
Mm. Man kan även, såklart, det måste jag ju säga, sälja sina inlösande aktier och återinvestera dem i Kinnevik. Om man nu tycker vår strategi är spännande, så får man ju så att säga en extra skjuts i den strategin.
Bra medskick. Ni har ju en icke-försumbar andel utländska ägare också. Vad säger de om det här förfarandet?
Jag skulle säga att många utländska ägare som har köpt Kinnevik är ju väldigt, så att säga, intresserade av vår tillväxtportfölj. Den feedbacken har vi fått under de senaste åren. Så de som jag talar med tycker att det vi gör nu är helt rätt och i linje med vår strategi. Sen kan det finnas, så att säga, skattekonsekvenser av att få aktier i form av sakutdelning istället för kontanter. Så en del av de aktieägarna kan tänkas då sälja de här inlösande aktierna för att slippa den, så att säga, skatten. Men vad gäller strategin så har vi fått väldigt, så här, brett stöd både från de svenska och de internationella ägarna.
Mm. Jag tänkte att vi bara ska förtydliga lite ännu en gång för att riktigt pränta in de här datumen som är bra att ha koll på. 14 maj, sista handeln i Kinnevik-aktien innan aktiesplitten, det vill säga sista dagen att handla den och samtidigt få rätt att erhålla de här inlösenaktierna. Sen hade vi 19 maj till 9 juni, då det är handel i inlösenaktier. Det är alltså då man kan bestämma om man vill behålla inlösenaktien som ska bli en Zalando-aktie eller om man istället vill ha cash, utdelning.
Oh, eller köpa på sig mer inlösenaktier.
Eller köpa på sig mer inlösenaktier för att få mer Zalando-aktier senare. Och sen 23 juni till 14 juli. Det är då den här omregistreringen från de svenska Zalando-aktierna som inte handlas på Stockholmsbörsen, utan det är då omregistreringen från dem till tyska aktier som det går att handla med kommer att ske. Och det är då man kanske kommer behöva agera på något sätt i form av att kryssa ja på någon ruta eller liknande.
Så att man ligger i en hängmatta, käkar en god glass och ser sina tyska Zalando-aktier. Eller så har man redan sålt dem och återinvesterat i Kinnevik. Det här är inte första gången ni gör det här.
Nej, det stämmer.
Vad lärde ni er av Millicom?
Jag skulle säga den här gången så är informationspaketet betydligt bättre. Vi har då den här instruktionsfilmen på vår hemsida som beskriver förfarandet. Vi har även satt upp ett callcenter dit man kan ringa. Vi har ett nummer också, 08 46 00 73 89. 08 46 00 73 89. Och de kommer att hjälpa till då om man har frågor kring själva förfarandet. Kommer inte ge råd för att man ska behålla aktien eller sälja den, men däremot kring förfarandet. Och sen så rent generellt tror jag att vi är mycket mer proaktiva nu att kommunicera att det finns så att säga skattekonsekvenser som man måste kolla upp själv, eftersom att det beror på ägandet där man har så att säga Kinnevik-aktien idag. Sitter du på en ISK så gäller en typ av regler jämfört med en depå etc.
Ibland kan det ju vara skönt att bara ha det på ISK.
Ja, och där får man väl nästan säga, har man ett VP-konto, kontakta banken, öppna en depå eller öppna ett ISK, flytta in de här aktierna i sådana fall in på ett ISK eller på en depå så blir det enklare. Har du det på ett VP-konto in på depå, ja, men då blir det ju ingen skatteeffekt.
Nej.
Går det från ett VP-konto in på ett ISK, då räknas det ju som en försäljning, en skatteteknisk försäljning, så då blir det ju faktiskt en skatteeffekt. Men just för att, som vi har varit in på här, det är komplext och svårt, för att inte säga omöjligt, att få sina tyska Zalando-aktier och gå igenom hela den här processen om man har ett sånt där klassiskt gammalt VP-konto. Så att kolla upp det.
Ja, alldeles oavsett om du flyttar in dem på depå eller på ISK kommer man ju behöva deklarera lite kring det nästa år, eller hur?
Georgi?
Alla överflyttningar till ett ISK ses ju som en försäljning rent skattemässigt. Så där behöver man ju
deklarera det.
Ja, ha koll på det. Och det är också olika. Vissa banker kommer ju då så att säga skicka upp de uppgifterna till Skatteverket per automatik, medan andra gör inte det. Så man bör ju då titta på återigen sin ägandeform och vilka skattekonsekvenser det får.
Men även om man inte gör en försäljning, alltså en flytt av aktier från ett VP-konto in på en ISK, för då blir det en skatteteknisk försäljning. Det i sig utlöser ju en skatteeffekt. Men alldeles oavsett, om man inte gör någonting överhuvudtaget med den här processen som vi nu går igenom med inlösen aktien och omstämpling och allt, vad utlöser det för skatteeffekt om man redan har det på en depå och inte gör någonting?
Samma som det skulle vara en vanlig kontantutdelning. Det innebär ju att om du har aktierna idag på en ISK så blir det ju ingen skatt överhuvudtaget. Och det är därför man ska ställa sig frågan, är det bättre att flytta över aktierna före utdelningstillfället till en ISK och få då en möjlig skattekonsekvens i den så att säga överflytten, för att sen då inte få någon skatteeffekt när själva utdelningen sker?
Dessa deklarationsfrågor. Men det här blir alltså deklarationen nästa år, men som sagt helt klart läge att fundera över om du har aktierna på en depå i dagsläget, om du ska agera innan sakutdelningen. Och som sagt, mer information kring det här det hittar man på er hemsida, man hittar det på ert callcenter och man kan ju lyssna om det här avsnittet om man verkligen vill suga i sig.
Ja, och är det så att man har några frågor eller funderingar, Avanza-poddens Facebookgrupp, inställ frågorna, så försöker vi också besvara de frågorna som finns där. Men vi har ju både god information på våran sajt plus den länken till Kinneviks sajt också som vi länkar till i beskrivningen till det här avsnittet, så att man hittar all den informationen som man behöver. Georgi, det är ju också en liten fråga som vi ändå måste ställa, som egentligen inte har någonting med sakutdelningen att göra, fast ändå på något sätt, i och med att ni befinner er mitt i en transformering. Ni har kvar kassakon Tele2, Zalando tackar för kaffet. Det blir mer av hälsovård, digital hälsovård och mat primärt online. Ni har ökat ägandet både i Kolonial och Mathem. Ja,
det stämmer, men när jag var här sist, det var inte särskilt länge sedan, så nej, pratade vi just om den här yngre portföljen, och bara sedan dess tills nu så har det hänt jättemånga spännande saker. Mathem och Kolonial som du nämnde, men också faktiskt inom vår digitala hälsovårdsportfölj där flera bolag då har gjort nya kapitalanskaffningar där vi också har deltagit. Därför vi tror väldigt mycket på bolagen. Men Mathem och Kolonial har också gjort så att säga kapitalanskaffningsrundor. Kolonial som också har döpt om sig till att heta ODA. kommer att lansera sina tjänster då med sin teknologi och sin kunskap både i Finland och i Tyskland. Så där är det en internationell expansion.
Förlåt, Kolonial, vad gör de?
Kolonial är, ja, men det är en bra fråga. Kolonial är som ett norskt mathem. Enkelt förklarat. De säljer mat på nätet.
Vill man ha lite drama i den här podden, om jag får tillåta mig själv att agera lite dramaturgi, så såg vi ICAs vd gå ut och säga att vi är totalt dominerande när det kommer till e-handel, mat online. Mathem må vara störst i Stockholm, men vi är störst i Sverige. Får vi någon kommentar på det?
Jag tycker det är ju alltid en fin bekräftelse när en stor etablerad marknadsledande ens kommenterar sina konkurrenter och ger dem ett erkännande. Så där, jag vill bara säga att det är ju kul, såklart. Men tittar man på Mathem idag, för att gå tillbaka till vad vi ser, så ser vi ju en fantastisk tillväxt. Vi ser också att bolaget är bra på att leverera på kundlöfterna, så har många så att säga nöjda och glada kunder, vilket är såklart jätteviktigt. Och vi växer ju framförallt då i storstadsregionerna, men också inom den delen som vi kallar för hemleverans, det vill säga inte click and collect, i och med att man inte har några butiker. Så det är just att man vill ha maten framkörd ända fram till hemmet. Och nu gör ju då Mathem en ganska stor runda, drygt 1 miljard kronor tas in. Och det här ska gå till att fortsätta då med den här tillväxten, utveckla nya erbjudanden, men också då att färdigställa det här nya lagret som kommer vara i drift någon gång i halvårsskiftet nästa år.
Vi pratade tidigare om ett delvis nytt Kinnevik efter att ni har delat ut Zalando. Vad blir Kinneviks 3-4 största innehav efter den här, när den här sakutdelningen är klar?
Ja, först har vi ju då Tele2 som utgör, kan man säga, basen i vår portfölj, som kommer stå för knappt en tredjedel av innehavet. Men tittar man på den här yngre tillväxtportföljen så är det delvis då två stycken amerikanska digitala hälsovårdsbolag. Ett som heter Teladoc och ett annat som heter Village MD. Och sen så har vi då Global Fashion Group som är lite som ett Zalando, kan man säga, fast framförallt i tillväxtmarknader.
Nu håller ni på att transformera om portföljen. Vad är det som styr när vi kommer till den här punkten nästa gång att ett innehav kanske har blivit lite för stort? För att man kan ju inte säga att det är i fel bransch eller sådär, för nu renordnar ni ju portföljen. Men hur stort kan ett innehav bli när ni känner att det börjar vara dags att antingen sälja det eller genomföra en sakutdelning?
Ja, men jag skulle säga att portföljkoncentration är ju en parameter, men kanske inte den viktigaste. Den viktigaste det är ju att vi ska ställa oss frågan, vilken typ av ägare är vi i det här bolaget? Vad tillför vi och vad tillför bolaget i vår portfölj? Om vi inte har ett bra svar på det, då ska vi inte äga bolagen bara för ägandets skull. Då ska vi troligtvis agera. Och där har vi ju en strategi som säger att vi vill fördela våra bolag längs någon form av S-kurva. Både några nya så att säga, bolag som är väldigt tidiga i sin fas och sen så några bolag som befinner sig i någon mer mognadsfas, för då får vi en bra portföljbalans. Mm. Men det är framförallt vilken typ av ägare vi är och vad det bolaget tillför vår portfölj.
Som Johanna sa, han är ju också, vi har nästan 110 000 ägare i Kinnevik, så därför lägger jag också in länken till er digitala kapitalmarknadsdag som ni genomförde tidigare år, där man får en liten känsla också för hur ni ser på det här bolaget, där man kan ta en kopp kaffe, sätta sig ner i soffan, kika på det här och fundera kring om det är så att man vill vara fortsatt ägare, om man vill ha Zalando-aktierna eller om man vill sälja inlösenaktierna och återinvestera i Kinnevik. Så att du som lyssnar på det här även här i beskrivningen då, så att du får en känsla för och ett litet stöd i dina funderingar kring hur du ska agera.
Har du bestämt dig för hur du ska agera, Niklas?
Nej, det har jag inte gjort. Jag kommer inte sälja mina Kinnevik-aktier, men jag kanske behåller lite Zalando. Tycker ändå att det är lite roligt. Jag är ju fascinerad över ändå att det är en digital plattform på något sätt. Jag menar, Jorge, vi pratade om det sist här också med den här tjänsten där man säljer via Zalando och ett H&M som också exempelvis via sitt Arket säljer på Zalando. Jag tycker att de har gjort en fantastisk resa. Så att, nej, Johanna, jag har inte bestämt mig riktigt än, men jag gillar ju att samla på aktier, det vet du.
Ja, jag vet. Men du, då kan du få uppgift här i podden att lite så här, när de här datum, när vi närmar oss de här kritiska datumen, Niklas, då får du hojta till lite, du som har det här i portföljen.
Det här är ju en känslig fråga såklart, men Georgi, har du bestämt dig?
Jag har inte heller riktigt bestämt mig, men det lutar ju såklart åt att jag kommer återinvestera en del i Kinnevik. Som vd för Kinnevik så vill jag ju såklart visa att jag tror väldigt mycket på den strategin. Men däremot, så precis som du, Niklas, så tycker jag att Zalando har en fantastisk position. Så att ha lite fortsatt exponering till det, det tror jag inte är alls fel för privat del.
Mm. Spännande. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig kring lite information kring den här processen och vad man ska tänka på och så.
Tack för att du fick komma hit.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.